kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, skiter björnar i skogen. Frågetecken höll på att säga.
Inge Björklund är med i VM-majerna. Är veteran i Vänsterpartiet och det blir man efter 40 år. Så jag gick med i Vänsterpartiet 1981 och har hunnit gjort väldigt mycket olika saker inom Vänsterpartiet. Började som aktivist och sen i ungdomsförbund och sen har jag varit i Örnsköldsvik. Jobbat både som ordförande i Vänsterpartiet i Örnsköldsvik och suttit i fullmäktige och sen har bott många år i Uppsala. Och då jobbade jag också centralt i partiet i internationella utskottet och i kvinnopolitiska utskottet. Så jag har jobbat mycket med kvinnofrågor också. Mm.
Okej, det var ju spännande.
Lite blandat.
Mm. Vad, just för den här podden, nu är vi ju på den här feministdagen kan man säga, inför 8 mars. Och då tänker vi att vi har ställt lite frågor här som man kan välja på om man vill tycka och prata om. Men specifikt du som har varit med så länge, vad tänker du om feminismen idag? Och kanske specifikt, vad tänker du om feminismen inom Vänsterpartiet idag?
Ja, jag tänker att till viss del så har vi ju gått framåt. Det kan jag ju säga med det intern feministiska arbetet som vi har. Jag tycker speciellt Göteborg är väldigt bra på det. Att man jobbar med många av de frågorna. Men vi lever i en kontext där fortfarande kvinnor är underordnade i samhället. Vi har fortfarande inte lika lön för lika arbete. Och vi sitter inte på de stora positionerna i samhället eller i företagsvärld eller i stora bolag eller i samhällets institutioner och bolag heller. Utan vi är fortfarande så här 2020-talet så är vi fortfarande en underordnad grupp. Vilket är ganska svårt att förstå att det inte har kommit längre. Och framförallt när det gäller liksom löner. Vi vet idag att de som är den stora majoriteten av fattigpensionärerna i Sverige är kvinnor. Man ändrade systemet. Vi var emot, alltså är vi inte med i pensionärsöverenskommelsen. Men man la om då så att man fick inte välja de bästa åren utan man räknar alla åren, vilket igen då var en backlash för oss kvinnor eftersom vi också kanske har varit mer hemma i tagit hand om familj och barn, men vi har också försökt att plugga och komma vidare och allt det där påverkar ju naturligtvis pensionen så att vi var ju förlorare igen. Och det tycker jag är väldigt väldigt tråkigt. Sen tycker jag ju att man har ju svikit, alltså i Vänsterpartiet hade jag önskat att man vågade stå på sig mer i de strukturella frågorna. Visst har vi drivit pensionsfrågan men vi har inte lyckats alliera oss med några andra så att vi har fått igenom det. Men den stora, tycker jag, backlashen inom Vänsterpartiet, det var när vi släppte arbetstidsförkortningsfrågan. Och jag satt med då i kvinnopolitiska utskottet. Jag var till och med till Peking på kvinnokonferensen där. Och då, redan då hade man börjat svaja i det och börja prata om att vi kanske skulle ta det stegvis. Då 95 så hade vi så mycket forskning som visade att det var av samhällsnytta att förkorta tiden. Det skulle jag också ha liksom gjort att många fler kvinnor skulle räkna sin lön i heltid och inte fortsätta deltidsarbeta. Och det är ju framförallt kvinnor inom låglöneyrkena som har också fått lov att deltidsarbeta och sen får de här fruktansvärt dåliga pensionerna. Så jag tycker den strukturella frågan är en stor backlash inom Vänsterpartiet.
Mm.
Det hade jag önskat att man hade drivit mycket hårdare. Kan jag säga.
Mm. Jag håller med.
Mm. Det gör det.
Ja, absolut. Ja. Nej, men det är verkligen en sån påtaglig fråga. Som, ja. Där man, det hade kunnat hänt mycket. Om det hade hänt någonting där så hade det påverkat så mycket annat.
Och jag tänker att vi hade kunnat också formera oss och liksom få ihop kvinnorörelserna kring den frågan mycket hårdare. Därför att det har så stor betydelse, inte bara liksom på vardagspusslet och liksom till bättre löneutveckling, utan som jag säger också pensionerna, den här, alltså frigörelseprocessen, att vi har en egen ekonomi. Många kvinnor skiljer sig efter 60 och hamnar då i den fruktansvärda situationen att man har egentligen inte råd att skilja sig, därför att man får en så fruktansvärt dålig ekonomi. Och så ska det ju inte vara. Utan vi ska ju känna att vi är fullvärdiga medborgare i Sverige, och det är en svår fråga. En annan fråga som jag tycker att Vänsterpartiet också, som har många gånger varit en kvinnofråga, har ju också varit fredsfrågan. Och där kvinnor alltså har stått på barrikaderna. Det var kvinnorna som gick i bräschen för att stoppa kärnvapen och kärnvapens tillverkningen i Sverige. Det var kvinnor, mycket kvinnor, som stod också för att gå emot kärnkraftens utveckling i Sverige. Vi tycker ju att freds- och säkerhetsfrågorna är viktiga, men kanske ur ett annat perspektiv än den militaristiska sidan. Och idag så är jag bara också i fredsrörelsen. Jag är medlem i Kvinnor för fred. Men, och jag tänker att det här har ju gjort då att vi är en stor arbetsgrupp nu som jobbar för att få till en folkomröstning om det fruktansvärda DCA-avtalet, alltså Defense Cooperation Agreement, där alltså regeringen inte bara har jobbat stenhårt för en NATO-anslutning, utan också totalt sänker den svenska självständigheten genom att ha skrivit på ett avtal som man hoppas gå igenom i riksdagen redan 8 maj eller där i början av maj, om att amerikanerna, alltså USA, ska kunna ha 17 baser i Sverige, tillgång till Sveriges alla hamnar och flygfält, kunna ha fria transporter, och vi ska inte ha någon insyn i dessa baser eller vilka vapen man har där. Det finns ingen klausul att det inte får vara kärnvapen. Och då är vi tillbaka till den här kvinnofrågan om säkerhet och fred. Att det är en otroligt viktig människofråga. Men jag tror att det är många kvinnor framför allt som känner sig väldigt oroliga över vad Sverige har tagit vägen. Och Sveriges självständighet har tagit vägen, tänker jag.
Mm.
Så det är också en viktig fråga att ta upp så här på. Och 8 mars demonstrationen nu det här året kommer ju just att handla om fred och säkerhet, och då blir ju det här en aktuell fråga att ta upp, att vi måste ha en folkomröstning om DCA-avtalet. Vi måste få säga vårt, och vi måste ha en ordentlig diskussion om det, utan att man inte smyger in det och säljer ut hela Sverige.
Ja, för det är ju det man upplever, att det smygs in, att det här sker under radarn, och så kommer vi plötsligt bara vara där, ungefär som NATO, att det smygs in där också, utan att det var någon diskussion.
Och det här är ju liksom 10 gånger värre, och då har man inte lyft den frågan överhuvudtaget. Och där tycker jag att Vänsterpartiet hade kunnat in och kampanjat mer. Man är emot DCA-avtalet, vilket är bra. Man var också mot NATO. Men vi behöver göra mer. Vi behöver både på aktivistnivå och i partiets alla olika organ lyfta den här frågan, så att folk känner sig både informerade och har en möjlighet att säga sitt i en sån stor och viktig fråga.
Mm. Det. Bra, absolut. För att återgå till det mer personliga nu, familjelivet. Jag tänkte på det här med en stor fråga som ju hela tiden, eller som det inte händer så mycket på heller. Individuell föräldraförsäkring. Det känns ju som om det händer ingenting där heller. Nej. Det är fortfarande män eller kvinnor som tar ut det mesta av föräldraledigheten. Mm. Och det är också en sån där kärnfråga. För skulle det verkligen bli jämlikt där, så skulle det påverka så mycket annat. Liksom, lönenivåer och allting.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Alltså jag tänker att det tar väldigt tid alltså, och det finns liksom ett tyst motstånd till det hela tiden, framförallt tror jag ifrån många, alltså företag, den kapitalstarka världen, att man helst ser att man inte har delad vårdnad, så att, att man tar ut föräldrapenning båda parter, utan det fortfarande räknas. Och eftersom, som jag började med, att män sitter oftast på de högsta positionerna, och i den världen så räknar man ju fortfarande med att man inte tar ut föräldrapenning eller att man är borta från jobbet eller och så vidare. Vi har ju fortfarande en massa företag som är nya på marknaden, alla dessa spelbolag och teknikbolag som inte ens har alltså det fackliga rättigheter, där man, det är liksom, och där man är verkligen inte räkna med att män ska ta ut föräldrapenning, utan man räknar med att det sköter kvinnorna hemma. Och kvinnor i de bolagen är ju ofta de lägre positionerna, om man säger så. Så att vi har en ojämlik värld. Mer ojämlik än vad de flesta tror. Det finns en illusion om att Sverige är så långt framme i många, många frågor. Men det känner inte jag.
Nej. Nej, men det känns ju verkligen som vi har genomgått en jättebacklash på, ja, även på det området naturligtvis, men även ekonomiskt och så, att det avspeglar sig även i de här frågorna. Ja, vad betyder 8 mars för dig? Det sa du kanske innan.
Ja, alltså jag sa inte direkt 8 mars. I år är det alltså om fred, och där tänker jag ju naturligtvis jättemycket på vad som hände, folkmordet i Gaza och så vidare. 8 mars, det är liksom, det är en viktig dag tycker jag. Att en del säger ju att kvinnor ska väl synliggöras varje dag. Men så länge vi inte har våra fullständiga rättigheter är det väldigt viktigt att ha den här dagen när vi lyfter frågor som vi tycker är viktiga. Det är samhällsfrågor. Men det är den dagen, vår kampdag, där vi lyfter våra viktigaste kampfrågor tycker jag. Och det är ju vi som har jobbat länge med de här frågorna. Det är också skönt att se att det är så många unga tjejer och som många ungdomar som tycker att den här dagen är viktig. Men det finns fackeltåg och det är liksom, man samlas och har olika event och diskuterar och så. Det känns roligt tycker jag. Då har vi ändå varit någon typ av positiv förebild. Mm.
Och ja, på tal om förebilder, vad har du för feministiska förebilder?
Det är många höll jag på att säga. Men jag tänker alla de kvinnorna som man aldrig liksom delar namnen på, men som vågade stå upp för våra rättigheter, som jobbade i basen, som jobbade för fredskampen, som jobbade med allt från kvinnlig rösträtt, men också just de fackliga företrädare vi har haft i olika frågor. Så, och jag tänker, för mig, förebilder har inte varit bara enskilda personer, utan det har varit de rörelser som kvinnor har drivit och också fått igenom. Vi skulle inte ha dem kommit fram i de frågorna som vi har gjort om det inte har varit många kvinnor som har drivit dem. Men de har inte drivit dem som en viktig person, eller de har drivit det oftast som en kollektiv rörelse. Och jag tror att det är väl det som kanske är lite grann skillnaden också, att kvinnor inte har liksom lyft fram en person, utan man har varit många. Jag är med också i Rebellmammorna, och det är lite roligt för att nu håller vi på att sticka halsdukar, röda halsdukar som ska knytas ihop och så ska reviras runt hela riksdagshuset. Ja. För klimatfrågan och för våra barn och barnbarns framtid. Och det är liksom, där ställer sig inte en person är viktig, utan det är någonting vi gör tillsammans, och vi gör det genom det kvinnliga hantverket. Och det tycker jag är så fint, att man inte degraderar det vi har gjort i alla tider, stickat och sytt och broderat och haft oss, utan vi lyfter fram det. Vi stickar en lång halsduk, en röd halsduk som ska viras runt det riksdagshuset och påminna om att vi vill att de börjar arbeta för ett annat klimattänk i riksdagen. Och det behövs ju med den höger regering vi har idag. Som, där kan vi ju snacka om backlash på alla områden. Så att, ja. Så det tycker jag. Det är alla de kvinnorna i rörelserna som jag vill lyfta fram.
Wow, spännande. Det låter. Ja. Du, är det någonting mer du vill tillägga nu när du har chansen här som du inte har pratat om hittills?
Jag måste säga, jag flyttade ner från Uppsala i somras, för jag har pendlat i 2,5 år. Och med den värme som jag mottagits av kvinnorna här i Göteborg i Vänsterpartiet, är jag så otroligt lyckligt åtta, tycker jag. Jag tycker jag var en innest att få börja jobba i Vänsterpartiet i Göteborg. Och både mötena i Majerna men på andra ställen. Alltså otroligt inspirerande kvinnor, tycker jag. Och så heja er.
Ja,
alla.
Roligt att höra. Ja. Mm, verkligen.
Ja, jag känner mig verkligen välkommen.
Mm, kul. Mm. Men tack så mycket för att du ville dela dina tankar.
Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.